Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så säger jag välkommen till Pekka Heikkinen.
Tack.
Och innan vi börjar dagens avsnitt så vill jag påminna om Bibelkonferensen den 26 februari. Och det går att anmäla sig på ffg.se eller skicka ett mejl till info@ffg.se så kan man anmäla sig till den. Har du anmält dig, Pekka? Det har inte jag heller, men jag ska väl försöka att göra det snart. Och vill man bidra till församlingsfakulteten och poddens fortsatta arbete så kan man göra det på Swish. Numret är 123 100 8457, och numret finns också i avsnittsbeskrivningen, så märker man det med FFG podcast eller FFG gåva. Och har man inte Swish så kan man gå in på ffg.se för andra möjligheter att ge ett bidrag till församlingsfakultetens arbete. Ja, hur är det med dig idag, Pekka?
Det är fint.
Ja, du är tillbaka i podden.
Ja.
Och idag så ska vi prata om sjätte bönen i Fader vår.
Ja, det ska bli intressant.
Ja. Och sjätte bönen, hur lyder den?
Inled oss icke i frestelse.
Om jag får inta rollen som Martin Luther så säger jag, vad är det?
Ja, han skriver: Gud frestar ingen, men vi bedjar i denna bön att Gud ville beskydda och bevara oss, så att djävulen, världen och vårt eget kött, icke må bedraga och förföra oss till vantro, förtvivlan och andra svåra synder och laster. Och om vi därmed frestas, vi då icke låta oss övervinnas, utan strida mot dem och äntligen behålla segern.
Men vad är att fresta?
Fresta, det är att locka till synd. Men man skulle ju också kunna svara, det är att locka till att bryta emot Guds bud. För synd, det är ju att bryta emot Guds bud på något sätt.
Men så att om man talar i en teologisk kontext om att fresta, så handlar det enbart om att locka till synd eller gå emot Guds bud. För att fresta idag har ju fått en liten annan innebörd också. Man säger man frestar med mat till exempel och sånt där.
Ja, det är sant. Och det talas också i Bibeln om att fresta Gud. Och det är väl lite annat än när man blir frestad annars. Ja.
Och, men det som du inledde med, Gud frestar ingen. Men vi ber ju ändå att inled oss icke i frestelse.
Ja, det är ingen lätt bön det här, för att det vet vi ju alla som kan lite grann i Bibeln, att Gud frestar ingen, och att det då formuleras på det sättet att inled oss inte i frestelse. Men det får ju förklaras på det sättet då att om man blir frestad utav andra då, att man då ska få hjälp utav Gud att kämpa och segra över frestelsen. Det är så man får tolka det, och det är så som Luther tolkade det också.
Men de som frestar oss, de brukar vi ju kalla för de andliga fienderna. Ja. Och vilka är de här andliga fiender som frestar människorna?
Det är tre stycken. Det är djävulen, och världen, och vårt eget kött. Och djävulen, det är ju en ond ande. Vi ska inte tänka att djävulen är lika, så att säga, gammal och lika stark som Gud. Men han är i alla fall väldigt gammal, för att han är skapad utav Gud innan människorna blev skapade. Och han är också den som är ondast utav alla varelser. Det har ju frågats ibland vilken utav dessa tre som är den värsta fienden. Och i den gammalkyrkliga traditionen så är det många som har menat att vårt eget kött är den värsta fienden. Och det motiverar man med att medan de andra anfaller utifrån så anfaller köttet inifrån. Och när de andra för tillfället drar sig tillbaka så finns köttet kvar. Och det säger väl mycket den förklaringen. Men läser man Martin Luthers förklaring i Stora katekesen över den här bönen, inled oss inte i frestelse, så är det ingen tvekan om utan att han menar att djävulen, det är den värste. Och jag vill nog gärna egentligen hålla med honom om det, att djävulen är i alla fall den värste fienden. Och det talas ju om ormens list. Och djävulen är oerhört listig, och kunde han till och med överlista Adam och Eva när de ännu var i paradiset och inte hade fallit. Och han kunde ändå överlista dem. Hur lätt är det då inte för honom att överlista oss, vi som tillhörde avfallna människosläktet?
Jag tycker du är inne på en intressant sak där, för att jag tror att idag så är det många människor som kopplar samman kunskap och list.
Det är väl inte samma sak, utan...
Men många ser det nog som samma sak.
Ja, så det är möjligt, ja.
Vad är vishet och list då?
Ja, vishet brukar man förklara så att det är att man kan på ett förståndigt sätt använda den kunskap man har. Det är det som är vishet. Och då ser man ju här skillnaden mellan kunskap och vishet också. Mm.
Ja. Men list i en biblisk kontext är ju list något negativt. Men idag kan man säga att han är listig, den där, eller... Det har liksom blivit nästan en synonym till vishet, har jag märkt.
Jaha, det är möjligt. Jag har inte märkt det.
Men kan man inte säga så här att djävulen har en väldigt stark allierad i vårt eget kött?
Det kan man absolut säga. Och det är egentligen... Det är ju oerhört skrämmande när man tänker på det, att det som kallas vårt eget kött, det är alltså vårt syndafördärv, arvsynden. Den kallas också i Bibeln för den gamla människan. Att den hela tiden liksom lutar åt samma håll som djävulen när han kommer med sina frestelser. Så det är ju också en av anledningarna till att många anser att vårt eget kött är den värsta fienden.
Mm.
Ja.
Men jag menar att köttet, särskilt för den oomvända människan, så bifaller ju köttet djävulens attacker utan att tänka sig för, utan några som helst betänkligheter.
Ja, det är riktigt.
Och det kan väl till och med vara så att för den oomvända människan som inte... som redan är så fallen och inte tänker på Gud överhuvudtaget, som är en sovande syndare, att den djävulen har till och med låtit köttet ta över, utan han riktar mer in sig på kristna personer.
Ja, det tror jag också. För de andra har han ju redan i sin säck. Och då ger han sig på dem som han ännu inte har fått in i säcken.
För jag menar, hos dem som redan är sovande, som vi säger. Och där behöver han ju inte göra någonting, för där är ju köttet det farligaste.
Ja.
För där är det ju klart, så att säga. Men hos de kristna så måste det ju vara mycket svårare för honom.
Det stämmer.
Och, men om vi pratar, vad är det som djävulen gör som är så farligt? Hur kan man beskriva det?
Ja, när man ser på den första frestelsen som beskrivs då i Första Mosebokens tredje kapitel, så kan man ju säga att djävulen i princip går till på samma sätt varje gång när han frestar. Vi har ju det här bekanta ordet därifrån Första Moseboken 3, skulle Gud ha sagt. Alltså han försöker att få människan att ifrågasätta Guds ord. Att inte lita på Guds ord, utan på olika sätt bli misstänksam emot Gud och undra vad han egentligen menar och så. Så det tillhör principen så att säga i djävulens frestelser.
Jag vet att Schartau beskriver det så i sin biblisk katekes att människan då i syndafallet försökte bli lik Gud men blev lik djävulen.
Ja, det blir hon ju tyvärr. Och när djävulen frestade då Eva, så frestade han henne först till att liksom bli villrådig om vad ordet innebar. Men sen skärpte han så att säga sin frestelse och frestade henne till att tänka att Gud ljög, så att han inte ens talade sanning utan Gud ljög. Ni ska visst inte dö, sa ju ormen till Eva. Och det var ju en ren lögn, för visst hade han sagt det. Och Eva, hon talade då om för ormen vad Gud hade sagt, att de fick visst äta utav alla de andra träden i lustgården, men utav kunskapens träd på gott och ont som växte mitt i Edens lustgård, det fick de inte äta. Och efter det borde hon ju ha övergett så att säga djävulen, inte velat tala med honom längre, för då hade hon ju fått en klar bild av vad han hade för inställning till Gud. Men hon stannade kvar. Och då kom han ju till detta att ni ska visst inte dö, för Gud vet att om ni äter så kommer ni att förstå både gott och ont precis som Gud. Och det var ju en frestelse till att komma på samma nivå som Gud. Så då var det inte bara det att människan var skapad till Guds avbild, utan då skulle man bli någonting ännu högre. Man skulle bli precis likadan som Gud. Så man ser här hur djävulen går liksom upp för trappan och kommer högre och högre upp och med värre och värre frestelser. Sen kanske jag kan säga så där lite bredvid att det är många som undrar varför Bibeln lägger skulden på Adam. För det var ju Eva som blev frestade och som föll då. Varför lägger Guds ord ansvaret på Adam? Och det kan man förklara dels på det sättet att det var ju Adam som fick förbudet att äta utav kunskapens träd på gott och ont. Och det fick han ju redan innan Eva var skapad. Och sen är det också på det sättet att mannen är kvinnans huvud. Så att han har den slutliga ansvaret för det som sker i äktenskapet och i familjen. Det tror jag också är en förklaring till varför skriften lägger skulden på Adam. Och kallar honom för den första Adam förresten. Och inte lägger skulden på Eva. Men båda hade förstås skuld, naturligtvis. Båda två. Ja.
Men nu är vi ändå inne på något sidospår. Varför, vet du varför det oftast talas om ett äpple när det bara står fruktträd i skriften?
Nej, det har jag aldrig fått någon förklaring på.
För jag känner ofta när man pratar med någon så pratar de om äppleträd, men jag säger det står aldrig någonstans att det är ett äppleträd.
Nej.
Och det är ju Adamsäpple i mannens hals och sånt som har fått sitt namn efter det. Men
ja.
Någon gång, om det är någon av våra lyssnare som vet, så får de gärna höra av sig och säga att var den historien kommer ifrån.
Ja, men Luther han talar också om äpple.
Det gör han, ja.
Ja. Så det kanske var ett äpple.
Ja, det. Luther hade mycket mer, hade ju stor kunskap. Så.
Mm.
Så, ja. Men det som jag tycker är så trösterikt, om vi nu pratar om första Moseboks tredje kapitel, det är ju att direkt efter det här fallet så kommer ju löftet om upprättelse för människan.
Ja, det var Guds barmhärtighet emot de första människorna.
Ja.
Och det var ju också en förut, det var ju en profetia om den andra Adam. För precis som den första Adam blev till olycka för hela mänskligheten, så blev den andra Adam, alltså Jesus Kristus, han blev till välsignelse för hela mänskligheten. Det är ju lite, vi kan ju tycka att det är lite orättvist att vi alla ska lida utav vad Adam har hittat på, den första Adam har hittat på. Det kan vi uppfatta som helt orättvist. Men Bibeln lär att så lägger det till, och då ska man akta sig för att kritisera Guds ord, utan man ska finna sig i detta på ett ödmjukt sätt. Och vad det beträffar hur det här onda går i arv, så att säga, ifrån Adam till nästa släkte och sen genom hela människosläktet, det kan man ju få en viss förklaring på i första Mosebokens femte kapitel. För där berättas att mannen kände sin hustru och så fick hon en son, och det var Sett. Och då står det att Sett, han hade sin faders avbild. Så att när Adam själv blev skapad, då så att säga föddes han med Guds avbild. Men när Adams barn föddes, så föddes de med hans avbild, det vill säga de föddes med hans syndafördärv. De var redan fallna människor i sin moders liv, eller som Paulus skriver, de var vredens barn.
Ja, men jag tänker ju också på att löftet som var i första Mosebok 3:15, som vi även har löftet till Abraham i första Moseboks 12:e kapitel, det innefattar ju Kristus, det är ju Kristus det syftar på. Och jag tycker det är en viktig sak att poängtera, för många tänker så här att, men de här människorna i Gamla testamentet, då blir inte de frälsta? De levde ju innan Kristus kom. Men då tycker jag det är viktigt att poängtera att de trodde på löftet om den kommande Messias, frälsaren. Men vi tror på den som har kommit.
Ja.
Så det är ändå tron som är det frälsande.
Ja, just det. Så är det i båda testamenterna.
Så att det är liksom ingen, att de gick förlorade, de som trodde i Gamla testamentet, utan det är ändå tron på frälsaren som ska komma.
Ja.
Men om vi går vidare och pratar lite om världen. Vad är det i världen som frestar oss?
Ja, med världen menas de människor som ännu inte har blivit sanna kristna, utan de lever alltså inte i Guds rike utan i djävulens rike, för han har också ett rike. Det är de som kallas för världen. Man brukar säga att de frestar genom sitt dåliga exempel. när kristna människor träffar världsliga människor, och det kan man ju inte undvika när man bor här på jorden, så frestas de utav deras sätt att tala och tänka och handla. Och det är därför också som kristna människor ibland i skriften, de varnas för att i onödan umgås med världsliga människor. För då liksom kastar de sig in i frestelser. Och när man medvetet kastar sig in i frestelsen, då har man inget löfte utav Gud att få hjälp i frestelsen. Men djävulen, han frestar inte genom sitt exempel, utan han frestar egentligen genom ingivelser i tankarna. Så att han frestar människor till att tänka på ett felaktigt sätt om Gud och hans ord. Och han inger också de kristna att få onda begärelser. Det är ju 9:e och 10:e buden som handlar om begärelse. Du ska inte ha begärelse. Och det är ofta så att kristna människor, de tänker inte så mycket på det att begärelserna är synd emot Gud. Utan man tänker mer på onda ord och onda gärningar, alltså verksynder som man säger. Men begärelserna och tankarna, det tror jag är det mesta som en sann kristen får syndar igenom. Genom att tänka fel och genom att ha onda begärelser.
Men jag tänker på, man brukar ju prata om att en präst ska förkunna både till oomvända och omvända. För att vi kan ju inte säga att alla som går i kyrkan är ju inte sanna kristna. Så det finns ju även de som lever i djävulens rike där.
Ja. Det vore ju fint om alla människor uppsökte en god själasörjare. Då kunde han ju ställa diagnos på ett annat sätt. Men annars så måste han ju liksom försöka få med det som passar både den ena och den andra utav åhörarna. Och det är klart att en rätt präst är också medveten om att alla inte är omvända som är i kyrkan, utan det finns olika sorter. Men han får utbilda sig utav Gud nåd att kunna dela ordet på ett förståndigt sätt. Det är ju ingenting som han har i sin egen fatabur, att man får utbilda sig den nåden utav Gud.
Men för det som du säger, det är svårt för en kristen att vara helt fri från världen, så att säga. Det måste ju vara jobbigt, att helt omöjligt i princip, att inte vara en del av världen, eller vad man ska säga.
Ja, liksom träffa världsliga människor, menade jag. Ja. Ja, det skriver ju Paulus också, att då fick man ju rymma världen, som han uttrycker det. Mm. Men så länge man lever här i världen så kommer man ju då och då i kontakt med dem. Men man ska inte i onödan ge sig i sällskap med dem. Det är särskilt evangelisten Johannes som betonar det i sina skrifter.
Men det måste ju vara svårt också. Tänk att man har föräldrar som inte är kristna. Man har syskon som inte är kristna. Man har barn som inte är kristna. Det måste ju vara en väldigt stor svårighet i det.
Ja, det är det. Och ett lidande. Ett oerhört lidande som kristna har.
För man vill ju ändå umgås med sina nära och kära, så att säga.
Ja, och det ska man inte... Det ska man inte undgå eller liksom försöka låta bli, utan det gäller ju då att göra det på ett förståndigt sätt och be om Gud om hjälp. För vi är ju alltid hela tiden beroende av den heliga andes ledsagning. Och så att det går att leva ihop med dem Men lätt är det inte, utan man behöver en helig andes understöd.
För jag tänkte, det måste ju vara en frestelse att när man umgås med de här som man tycker så mycket om, att man försöker kanske lätta upp budskapet, inte säga sanningen så att säga, för att inte stöta sig.
Mm. Frestelsen finns där.
Ja.
Absolut.
Och det är väl också en frestelse att inte tala Guds ord rätt på det sättet inför de här.
Ja, det är det.
Men det är också som det står i Bibeln, att Guds ord är till anstöt för de som inte är omvända.
Ja. De gammalkyrkliga, de brukade säga det, att man ska inte gå Guds ande i förväg. Och med det menas det att man ska inte tro att man genom sitt eget initiativ kan bana väg för Guds ande i de oanvända anhörigas hjärtan. Utan man ska invänta tills de, så att säga, frågar. Då när den heliga ande har väckt den frågan i deras hjärtan, så att de vänder sig till sin sanne kristne anhöriga och frågar. Då ska man vara beredd att svara. Och då ska man göra det på ett ödmjukt och saktmodigt sätt, så att man inte, så att säga, förstör det tillfället då. Det är något utav det svåraste, att vara förståndig och vis när det gäller att tala med oomvända människor.
Ja, det. Och jag tror att oomvända människor, när de hör en förkunnelse om synd och skuld och sånt här, så är det enda de hör. De hör aldrig om frälsningen och nåden. Utan deras öron hör bara att allting är fel.
Ja, men det kan ju också vara så att den heliga ande vill ha det på det sättet. Att den heliga ande vill ju börja med lagens upplysning. Så att han låter dem inte höra någonting annat. De behöver få höra först att de är förtappade och fördömda syndare, som Luther skriver i förklaringen till andra trosartikeln. Men när de då har kommit till insikt om hur olyckliga de är, då börjar den heliga ande att upplysa med evangelium. Så att det är inte bara det att de hör det negativa, utan det är den heliga ande styr det hela också.
Jesus säger ju att vi ska leva i världen, men inte av världen.
Ja, det är ett väldigt bra ord som passar in i det här sammanhanget. Att Jesus vill faktiskt inte ta sina kristna ur världen. Annars så kan man ju tycka att det vore väl bäst att så fort en människa blir omvänd, att den fick dö då och så komma hem till himlen.
Ja.
Men så vill inte frälsaren ha det, utan han vill att hans lärjungar ska vara kvar i världen, men de ska inte vara av världen. Och då är det just det här med frestelserna som de ska akta sig för. Och hur ska de klara av det? Ja, Jesus, han säger ju, vaka och bed så att ni inte kommer i frestelse. Så det är ju en anvisning direkt ifrån Jesus. Vaka och bed. Och vaka, det är ju att man är vaksam och uppmärksam på vad som kan vara skadligt eller nyttigt för mig när det gäller det andliga. Och bedja, det förstår vi kanske bättre vad det är. Att när man blir frestad, då ska man med en gång bedja, när man märker att djävulen drar en till någonting ont och skadligt. Då ska man motstå honom genom bön. Det är alltså ett oerhört effektivt vapen. För Jesus har ju lovat att den som beder, han får. Så att vaka och bed, det är Jesu egen rekommendation när man blir frestad.
Jag tänker på just det som vi pratar om i världen, av världen. Vi brukar ju i vår lutherska tradition prata om det världsliga och det andliga regementet också.
Ja, det är riktigt. Men vad vill du med den när du frågar det?
Nej, så att vi lever i det andliga, där är det andliga, men vi lever i det världsliga också. Men det världsliga, allting kommer från Gud.
Ja, vi finns i båda regimenterna så att säga.
Ja, och vi har vår kallelse i det andliga och vi har vår kallelse i det världsliga. Mm. Så att med den läran så är det inte att vi inte ska leva i det världsliga så som de sa på medeltiden där de tyckte att alla som vill vara kristna ska gå i kloster. Mm. Utan vi ska ju verka och vara goda förebilder i samhället också.
Det är någonting som framhålls i våra bekännelseskrifter, inte minst utav Melanchthon. Detta att en kristen verkligen får vara med i det världsliga samhället och ha olika uppgifter och ämbeten och även vara soldater och delta i krig när överheten bestämmer om detta. Och särskilt det här sista med att det är okej att vara soldat, det är ju någonting som är mycket kontroversiellt i vår tid. För det som det skulle vara helt förkastligt att ha med militarism att göra. Men så ser inte reformatorerna på saken. Och man kan väl säga det att de har täckning för det också i skriften, för att när de romerska soldaterna kom till exempel till Johannes döparen och ville bli döpta och frågade vad ska vi göra, så sa han ju inte att ni ska sluta som soldater, utan de skulle vara nöjda med sin lön och inte tvinga till sig pengar utav folk på vägarna. Och Jesus han accepterade ju också, det var ju en romersk soldat i Kapernaum som han hjälpte, det var ju hans son eller hans tjänare han hjälpte. Och Petrus han omvände ju Cornelius, och han var ju också romersk soldat. Så jag tycker nog att reformatorerna har på fötterna när det gäller bibliska bevis.
Men så som det såg ut på medeltiden, vi brukar ju prata om att idag så är det för dig. Man ska veta att det är Jesus har givit sitt liv för dig. Men på medeltiden var det att Jesus har givit sitt liv för kyrkan, och kyrkan, den romersk-katolska kyrkan, förfogar över nåden. Och då var det ju sådana konstiga saker som kom fram, som att du fick inte vara soldat och du skulle vara, om du ville vara from så skulle du gå i kloster.
Mm. Ja, det var skolastikens tolkning.
Ja, så och i gamla testamentet är det ju fullt av fromma människor som har varit i krig och går i krig. Så att,
ja, just det. Ja,
ja.
Och det talas ju om Gud också väldigt mycket i krigiska termer. Så det verkar som Gud är den allra värsta krigaren.
Ja, men han för väl krig mot synden.
Ja, visst.
Och det är ju det svåraste kriget. Men hur ska vi tänka nu, människor? För att även människor som är sanna kristna faller ju för frestelser. Och syndar.
Ja. Luther säger ju i en av bönerna att vi syndar dagligen på många andra sätt och förtjänar inget annat än straff. Och det kanske inte är så lätt alltid märka att man syndar dagligen på många andra sätt. Det är inte så lätt för en kristen att märka detta, men man syndar säkert mycket mer än vad man själv märker och vet. Och därför står det ju också att förlåt mina hemliga synder, för ingen vet hur ofta han felar. Och det beror ofta på det att just djävulen, han har så listiga frestelser. Det liksom rör sig på det inre planet, det är i djupet där man inte kan följa med liksom.
Men ofta så är det ju så att människan har det som står en närmast, det är det som håller en längst ifrån Gud.
Nu får du utveckla det lite.
Alltså det som du håller, det som du ersätter Gud med materiella ting till exempel i ditt liv. Och det gör att du håller dig ifrån Gud. Det är ofta så med människor idag att särskilt i det här moderna samhället där materialism och olika statussymboler och sånt där.
Mm. Ja, det är ju. Det är ju de här världsliga frestelserna. Ja. Rikedom, ära och lovprisning från alla möjliga håll. Det är någonting som alla människor har ett syndigt behov av.
Mm.
Ja. Och vill vara de värsta och bästa.
Sen ska vi väl säga att man kan vara rik och sant kristen, men det är väldigt svårt.
Ja, det är svårare än för en kamel att gå igenom ett nålsöga.
Ja, men det är många, många, många tror som inte får en rätt förkunnelse för sig att man ska bli syndfri, du ska ha de här, du ska inte vara rik, du ska inte, alltså det finns mycket av de här vanföreställningarna om vad en sant kristen människa är för någonting. Men en sant kristen människa, det är ju en som är både rättfärdig och syndare på en och samma gång.
Mm.
För det är inte så att man kan på eget vinna på eget, med egen kraft vinna över de här frestelserna som kommer.
Jag tror att jag icke av mitt eget förnuft och kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom utan den heliga ande och så vidare. Så,
rikligen och dagligen.
Ja, det, hela tiden så måste man komma ihåg det att man måste vända sig till Gud om man ska överhuvudtaget kunna bli frälst. Så det är ju det är en övning en kristen har detta att i vilken nöd och svårighet han än kommer så ska han genast vända sig till Gud. Det är någonting som man får öva sig med under hela sin livstid.
För jag vet att det finns vissa kristna inriktningar som menar att om du faller för frestelsen och syndar så faller du ur nåden och måste kämpa dig tillbaka. Men så ser vi ju det inte inom det lutherska.
Nej, det gör vi inte, utan vi är överens om som lutheraner att vilken kristen som helst kan falla i synd. För vi har ju hela tiden köttet som vi bär på med oss. Och djävulen angriper oss när vi minst anar det. Och världen gör ju också sitt till. Och därför så skriver ju också Luther i förklaringen till en av bönerna att vi syndar dagligen på många andra sätt. Så det är en realistisk syn på en kristens liv. Att han faktiskt faller i synd varje dag. Men då ska han med en gång vända sig till Gud då. Och det hör ju till konsten att kunna vinna seger. Att man genast, när man upptäcker frestelsen, då ska man genast vända sig till Gud och be om hjälp i frestelsen. Så att det gäller att upptäcka den, för den kan vara svår att upptäcka, därför att det står ju om djävulen att han skapar sig till en ljusets ängel. Han är så skicklig på att måla ut synden som någonting oskyldigt. Men när man ber den heliga ande om hjälp och ljus, så kan man avslöja även djävulen när han är som listigast.
Men är det inte det ett litet kännetecken på en sant kristen att man inte har det här olust mot Guds ord och bönen som en sovande människa har?
Det är naturligtvis en väldigt stor styrka. Ja.
Men vad är det då som egentligen att vi ber att, för Gud frestar ingen, men vi ber att Gud ska upptäcka frestelserna hos oss i den här bönen och kämpa mot dem och vinna seger över dem?
Ja, det gäller att sätta igång och kämpa med en gång, för att det finns ju ett, man brukar ju säga ibland att räcker man djävulen ett lillfinger så tar han hela handen. Mm. Och så man ska inte tänka så det att det är inte så farligt om jag får tänka på de här sakerna som djävulen inger mig. Utan det är farligt att intressera sig för det som djävulen inger. Och om man sätter igång och kämpar mot honom med en gång, så har man mycket större chans att vinna seger över honom.
Ja, men tyvärr är det ju så att oftast är många som kallar sig kristna sammanhang idag försöker ju bortförklara djävulen och säga att det där är ingenting. Han är ingenting. Vad är det för?
Ja, då har man ju redan förlorat. För när man inte tar djävulens existens på allvar, då har man redan förlorat emot djävulen. Då är man redan i hans påse.
Ja, och det till exempel också om man inte lär om en dubbel utgång till exempel.
Ja, det är ju så vanligt.
Och det måste väl vara en av hans, djävulens främsta frestelse, det är att försöka få folk att tro att det inte finns någon dubbel utgång.
Ja, det är någonting säkert allmänt som han frestar människor, kristna människor med. Och det är ju också någonting som strider emot vårt förnuft. Jag kan inte heller fatta att jag skulle vara en sån usel syndare så att jag förtjänar att vara i helvetet i evigheternas evigheter. Det överstiger mitt förstånd. Och det skriver också Luther att vi kan inte förstå det med vårt förstånd, utan man måste helt enkelt bara tro på det som står i Bibeln.
Mm.
Och Bibeln talar ju klart om en dubbel utgång.
Och den som talar tydligast om det är ju Jesus själv.
Det är också sant, ja. Och det säger väldigt mycket. För det måste ju vara utav kärlek till oss som han så ofta varnar för den eviga förtappelsen.
För det är ju faktiskt, om vi pratar om djävulen, så är det ju helvetet. Det är ju där som hans verkliga makt är.
Ja. Han är ju bestämd att hamna i helvetet. Det är redan ifrån världens begynnelse som han har fått den domen. Så att vi människor, vi har ju fått en frälsare. Men det har ju inte djävlarna fått. Och det måste väl bero på då att de är så onda så att det finns ingen chans att omvända dem. Så det är liksom hopplösa fall ifrån begynnelsen.
Men vi har ju också fått en förebild. Jag tänker ju särskilt i början på Markus evangeliet när djävulen försöker att fresta Jesus. Och han står emot. Det är också en förebild att vi bön och att vi har honom som förebild, men också honom i tankarna när vi faller och tänker att det är hans rättfärdighet som är våran rättfärdighet som vi inte kan ha själva.
Ja visst, och sen är det väldigt betänkansvärt att att när djävulen blev frestad i öknen då, hur var det han försvarade sig? Jo, han försvarade sig med det står skrivet. Och så citerade han något ord ifrån Gamla testamentet. Det var hans sätt att strida emot djävulen. Och det, egentligen hade han ju inte behövt försvara sig på det sättet, för det kunde han gjort på något annat sätt. Men han ville ge oss en föredöme att ska vi klara kampen emot djävulen, så ska vi också erinra oss vad som står skrivet.
Ja, det är ju det som, och det som jag tänker på därifrån, det är ju det här att vad är det, står du ska inte testa Gud, du ska inte, det står inte
frästa Gud.
Det står frästa Gud där.
Ja, det är det.
Ja. Du ska inte frästa Gud, sätta honom på prövning så att säga.
Det på vissa, ja, på många ställen får man ju den uppfattningen att Gud, har Gud sagt någonting så kan han inte ångra det. Utan det står fast det som han har en gång sagt. Men det är faktiskt inte hela sanningen. För det förekommer också på flera ställen i Gamla testamentet att Gud ångrar det onda som han hade tänkt. Så var det till exempel med staden Nineve. Gud hade ju egentligen bestämt och sagt och förutsagt att hela staden skulle fördärvas, både människor och djur. Men när de då ångrade sina synder och blev botfärdiga och klädde sig i säck och aska och så vidare, då stod det att Gud ångrade det onda som han hade tänkt. Och då kan ju någon börja och anklaga Gud för att ljuga, för att om man säger att han inte kan ångra sig. Han är Gud som inte kan ångra sig. Hur kan man då förklara att han ändå ångrar sig? Och jag för min del vill förklara det på det sättet att det ingår i hans sätt att behandla människor som vill omvända sig. Att han ångrar sig, det är någonting som man också har bestämt av evighet. Att om en människa omvänder sig, då förbarmar han sig över henne och ångrar det onda som han har tänkt. Det hör med till Guds förutbestämmande.
Ja, det har du rätt i faktiskt. Och det visar ju också att, men Gud måste ju ändå, det är ju där som Gud måste ju ändå straffa synden som vi har överträtt. Och det har ju det straffet har ju Jesus tagit på sig i vårt ställe.
Ja, visst. Så det gör Gud inga eftergifter.
Nej.
Det är ju så som många falska profeter vill ha det, att Gud, han är ju kärleken, så han kan väl förlåta och glömma våra synder utan någon ersättning så att säga. Men så fungerar inte Gud. Han har ju liksom olika egenskaper. Han har egenskapen att han är barmhärtig och nådig och kärleksfull. Men han är också helig och rättfärdig. Och de egenskaperna gör ju att han hatar synden. Och han måste bestraffa synden. Så att det har han inte backat på, utan skulle vi slippa vårt straff så måste någon annan ta det straffet i vårt ställe. Och det kunde ingen annan göra än Guds egen son. Och därför kunde fadern offra sin egen son för att vi skulle kunna bli frälsta.
Det tycker jag var en bra avslutning på det här samtalet, Pekka.
Det kan hända.
Ja. Tack än en gång för att du ville vara med.
Ja, det var fint att få göra.
Ja. Och jag påminner än en gång våra lyssnare om bibelkonferensen den 27 26 februari. Ja, 26 februari. Fredag. Och vill man anmäla sig så kan man göra det på info@ffg.se. Och vill man bidraga till församlingsfakulteten och poddens fortsatta arbete så finns swishnumret i avsnittsbeskrivningen eller andra sätt på vår hemsida ffg.se. Och då säger jag än en gång tack till Pekka och tack till er som har lyssnat, så hörs vi igen nästa vecka.